En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sen var det också saker och ting som skedde i och med att jag var högerextrem och drev på med min musik, den här vitmaktmusiken, och spred det här hatet, så fick det konsekvenser.
En 21-årig fotbollssupporter har dömts för grov misshandel, brott som ska ha nazistiska motiv. En ung man som enligt domstolen rekryterats ur Elfsborgs Ultras miljö till Aktiv Klubb Sverige. Domen väcker frågor om hur unga dras in i destruktiva miljöer och vad som faktiskt kan mota den utvecklingen. Idag möter vi Patrik Asplund som själv lämnade liknande miljöer bakom sig för 25 år sedan och som idag arbetar med sociala projekt och integration för unga i utsatta områden. Med fotboll, kampsport och relationer som verktyg försöker han ge unga en väg bort från destruktiva beteenden och mot något bättre. Varför fungerar idrotten som en bro till förändring? Hur förebygger man att unga hamnar i fel sammanhang? Och vad ger Patrik hopp när han ser på den generation som växer upp nu? Det och mycket mer i dagens avsnitt av Sportbladet Daily. Jag heter Demir Lilja.
Jag arbetar i en stiftelse som heter Good Sport Foundation, men jag har jobbat egentligen med sociala projekt sen egentligen jag lämnade högerextremismen, alltså år 2000. Mm. Då började jag med första projektet på Fryshuset och hade Anders Karlberg som var Fryshusets grundare som mentor. Och så jag har jobbat med olika projekt. Jag har varit i Djurgården fotboll tidigare i 16 år, men jobbade också i Djurgården med sociala projekt och hade en stor program som hette Djurgårdsandan. Men de sista 12 åren så har jag jobbat med stiftelsen Good Sport, och uppdraget är egentligen att vi ska arbeta oftast ute i orterna, i det som man brukar kalla socialt utsatta områden då, med att aktivera ungdomar. Alltså för att när man mäter egentligen aktiviteten på ungdomar som är medlemmar eller icke-medlemmar i föreningar, så är det över 50% som inte är med i någon förening överhuvudtaget. Så att vi försöker ju nå unga genom att olika idrottsaktiviteter. Det projektet som är mest känt, det är nattfotbollen. Ett enkelt koncept som aktiverar ungdomar ungefär från 8-9 på kvällen till 12-1 på natten, fredag och lördag kvällar.
Och de sportar mitt på natten?
Ja, precis. Mm. Det är egentligen det kvällsfotboll, men det kallas för nattfotboll då.
Istället för att vara liksom i och bråka runt liksom.
Ja, lite förenklat så här är det på det sättet. Men det är så att det viktigaste att hitta rätt ledare när man gör den här aktiviteten. Det är helt omöjligt att komma utifrån som aktör utifrån och komma in. Man måste arbeta inifrån i de här områdena. Så det vi gör är att vi rekryterar unga ledare. Mm. De här unga eldsjälarna så att säga. Men sen stoppar man in dem i lokala föreningar, alternativt skapar nya föreningar i de här områdena. Och det är Good Sport, min stiftelse, jag gör med mina kollegor.
Det är du som har startat den?
Ja, nej, det är så här, stiftelsen Good Sport hade startats ett år innan jag klev in. Så, och den hade startat av bröderna Eklöv på Stadium och några affärsmän. Så att jag var på besök och gjorde en föreläsning på den här stiftelsen. Och alltså det, oftast när jag föreläser så brukar man blir lite uppeldad och sådär, men på det här mötet så kändes det lite konstigt. Och jag fattade inte att man hade startat en stiftelse, man hade inte fått igång den. Mm. Jag kom in och berättade hur man startade sådana projekt. Och jag fick förfrågan helt enkelt att ta över stiftelsen. Så att kort därefter tog jag över stiftelsen.
Du nämner ju här din bakgrund, den är viktig för att förstå ditt arbete idag. På vilket sätt har din bakgrund format dig?
Alltså, när jag var 15 så var jag involverad i en skolbrand, vilket gjorde att jag tappade egentligen den sociala tryggheten i mitt område, Tyresö. Mm. Och ja, jag slutade spela fotboll och handboll på olika sätt, och så började jag liksom söka mig bort egentligen från min hemkommun, och så ja, gick det sådär i skolan. Mycket handlade om att vuxenvärlden inte kunde hantera det som hade skett. Det var en olyckshändelse, det hade brytits in en kväll. Tannell på ett badmintonnät som spreds då när vi gick därifrån, och så brann gymnastiksalen ner. Men när man inte kunde hantera den där situationen så kände jag som 15-åring att jag ville bara fly. Liksom. Ja. Och då flydde jag in i olika gäng, och då sökte jag mig till Djurgårdens supporterförening, och sen sökte jag mig till punkrörelsen och sådär. Så att jag hamnade i olika gäng. Jag blev punkare och så blev jag en del av den här Djurgårds supporterkulturen.
Hur hade du önskat att liksom vuxenvärlden hade tagit emot dig där?
Ja, alltså för det första så, jag pratade med mina klassförståndare när jag var föreläst i min gamla skola några år senare. Men de sa att vi visste inte hur vi skulle hantera det, så vi sa ingenting. Mm. Och när man inte liksom gick i bearbetade liksom hela den där händelsen, så var det, det tomt. Liksom. Det var några klasskamraters föräldrar, framförallt några i min fotbollslag, som sa så här att vi kan inte umgås med dig efter träningen. Alltså, på grund av branden och allt det där. Och det var skriverier i den lokala pressen att pyromanskräck i Tyresö. Det var massa. Ja, men alltså, det var två, tre föräldrar. Det var inte fler än så. Men det var liksom den enda intrycken jag fick. Så jag önskade att vuxenvärlden hade kanske suttit i skolan. Man hade pratat med lärare. Man hade pratat med... Alltså, så man känner att man var trygg i sitt miljö. Mm. Men alltså, det är svårt när man är 15 år. När man... dessutom inte hitta sig själv och leta sin egen identitet, och så händer en sån här sak. Så det blev ju rätt så förödande för mig liksom, på det sättet.
Och sen hamnade du i destruktiva miljöer, rakt sagt högerextrema.
Ja, från början hamnade jag faktiskt i vänster. Delen, jag var punkare, så vi började hänga på ett ställe ute i Haninge som hette Ultrahuset. Och där var ju vänstern helt enkelt. Mm. Men vid någon av kvällarna som jag var ute på stan, så var jag påhoppad av ett gäng invandrarkillar. De trodde, alltså vi punkare var skinheads. Man fattade det här med kängor, att man hade kängor, men man fattade inte skillnaden. Så jag åkte på ordentligt med stryk. Och den händelsen gjorde liksom att var en enda händelse som gjorde liksom att jag helt plötsligt vände om. Liksom. Och blev rädd och började hata.
Vi spolar fram bandet, däremellan hände det massa. Vad blev vändningen för dig personligen? Vilka utmaningar, eller vad gjorde att du lämnade de miljöerna?
Alltså det tog 9 år för mig med massa destruktivitet. Alltså jag var sångare i ett band som blev väldigt känt. Min identitet var ju att jag var stor skinnskalle liksom, som inte backade vid slagsmål och såna saker. Så att det vart en falsk identitet som man byggde upp egentligen. Och det är klart att när man bygger upp en sån här identitet så faller den samman till slut. För att det är ju inte en själv egentligen. Man bygger upp en falskhet. Så att jag valde liksom att lämna den där rörelsen. Jag ringde en tidning och så gick jag ut. Och i och med att jag var känd så blev det stora konsekvenser också i den här miljön. Och i samband med det så startade jag tillsammans med en kollega Exit, avhoppningsverksamhet på Fryshuset. Så att det var ju liksom, det vart en rivstart egentligen för att jobba egentligen mot extremism, fast inte sådär radikalt vänster liksom, så, utan det att jag förstod mekanismerna varför man hamnar i de här kretsarna. Jag förstod också hur man tar sig därifrån. Och man kan säga så här, och för svara på din fråga varför jag vände, så är det sådär att alla de här människorna, jag har träffat hundratals unga människor som har varit i högerextrema, vänsterextrema, alltså inom islamofobi, alltså hela den delen. Samma sak, man har en knut på själen, som vi brukar säga. Och den där knuten man har på själen, det kan vara att man, som jag, åkte på stryk av invandrare en gång tiden. Jag har varit utsatt för mordförsök också några år senare, som jag knappt överlevde efter ett slagsmål. Och sådana saker. Alla de där grejerna gjorde liksom att man får traumatiska upplevelser, och det styr ofta sina val. Det är inte så att man läser 10 böcker för rasism eller 10 böcker mot rasism och så bara jag ska bli rasist, utan det är händelser som styr sina val i livet, i alla fall i de unga åren. Och när man börjar bearbeta de där knutarna på själen egentligen, och det kan vara mobbing, det kan vara att man går på stryk och så vidare. När man börjar lösa upp dem, då faller de här politiska begreppen oftast åt sidan. Mm. Och så var det för mig också. Jag började hitta mig själv genom att börja träna kampsport. Jag fick vänner med invandrarbakgrund. Mina bästa vänner idag har invandrarbakgrund liksom, på det sättet. Och det där hatet och rädslan och det där man byggde upp och våldet, det föll samman så att säga. Men sen var det också saker och ting som skedde i och med att jag var högerextrem och drev på med min musik, den här vitmaktmusiken, och spred det här hatet, så fick det konsekvenser. Det skedde ju massa mord runt om i Europa där av mina fans som lyssnade på den musiken jag producerade på den tiden. Och det är klart att man börjar få ångest för saker och ting. Och bland annat så var det Kodamordet som slog ganska hårt för mig.
Vad var det?
Ja, det var 2 skinnskallar egentligen som slog ihjäl en svensk kille. Och det var rätt uppmärksammat. Men de här grabbarna hade jag haft kontakt med veckorna innan. Så att jag fattade ju att jag var ju liksom konkret en del av den här processen att påverka människor med det här hatet och främlingsfientligheten och allting och sådana saker. Och det där kände jag att det vill inte jag stå för.
Du nämnde ju där att du började med kampsport. Var det där du såg att idrott kan bli är liksom ett sätt att lösa upp de där knutarna du nämnde?
Ja, alltså idrotten är ju... Alltså, för det första, när man jobbar med den här nattfotbollen till exempel. Vi fick ju siffror från Linköping i Skäggetorp. Mm. Efter ett år så hade antal anmälda brott sjönk med 49,7%. Och det är klart att när man samlar ett gäng ungdomar och hänger i centrum så händer det en massa skit. Det är inte så att man planerar en massa bus. Så den typen av kriminalitet sjönk ju radikalt med den här delen. Så att, och sen en annan sak, när man rekryterar unga ledare så ger man de här unga ledarna en identitet. Man hänger dem en jacka och man har en moralisk, liksom, vad ska man säga, man har ett åtagande. Så där. Och man börjar förstå att man gör någonting gott i samhället. Och det där, den där kraften som finns i förorten som jag oftast stöter på. Alltså jag känner mig själv i den här utanförskapskänslan jag hade när jag var 15 år. Fast jag var liksom svenne, kille, uppväxt i Tyresö. Så känner jag igen den här utanförskapskänslan när jag är ute i förorterna. Och det är där jag liksom klickar ihop med ungdomarna där ute. Och det är där jag känner liksom så att man måste göra någonting åt. Och det är därför jag jobbar med idrottsaktiviteter. För när man rekryterar de här unga ledarna så får de en annan roll och får en annan identitet. Och sen är det så att ska man jobba med de här orterna. Alltså folk spär så mycket skit över invandring och invandrare på det sättet så att jag blir irriterad. Man speglar liksom inte de här områdena, den värme som finns i de här områdena. Sen för några år sedan så hade jag ett arbetsmarknadsprojekt som hette Jobbchansen. Där vi samlade egentligen ett gäng ungdomar istället för att man ska vara själv och söka jobb. Så vart man en grupp som vi jobbade tillsammans med stora företag då, som var med på det här. Och det är klart att när man rotade det där så fick jag siffrorna från Jobbtorget då, som var Stockholms satsning på ungdomar. Så fick man en lista på önskan på yrken. Och det var jävligt intressant. Alltså det var alltså polis, väktare, fritidsledare. Och jag blev ganska chockad när jag fick den här statistiken. Och när jag pratade med killarna och tjejerna. Så, alltså deras vilja att ändra om sitt närområde. Mm. Det präglade liksom den här önskan på yrket. Och då fattade jag så här. Och det är det som är egentligen koden med det arbetet jag gör idag. Jag hittar människor som är eldsjälar som vill förändra inifrån på lokala områden. Och så får man det blomma. Och det vi hjälper till med det är strukturer, projektplaner, återrapportering, koppling med näringsliv. Då, så. Mm. Vi kodar egentligen de här kopiorna från projekten till företag på det sättet. Så att, ja.
Men vad tror du är med idrotten som skapar förändring då?
Ja, men alltså idrotten är världens bästa uppfinning tycker jag. Men det ger ju, alltså man får ut frustration och man träffar vänner. Och det finns någonting med idrotten som jag tycker är ganska nyttigt. Det är meritokrati, alltså meriter och karaktärer. Uh-huh. Alltså när du spelar fotboll till exempel i ett gäng så skiter man fullständigt vad de här människorna har för bakgrund. Utan det är hur man beter sig på planen, hur man beter sig där och då. Så idrotten är fin på det sättet. Så det är fotbollen, men en annan stark idrott är ju kampsporten. Ja, det är själv kampsportsförening på Stockholms stadion. Mm. Och jag menar, kampsporten är ganska bra för man hittar identitet. Alltså man utvecklas enormt som individ. Och sen så är det någonting med kampsporten. För man slår ju varandra på käften, det ska man inte sticka under stolen. Men det finns en värme i kampsporten som är ett begrepp som man ofta stöter på utomlands som kallas martial art friend. Mm. Har man sparrat på något sätt så har man kommit nära på varandra. Brasilianska jiu-jitsu till exempel, man ligger ju kramar och brottas med varandra. Mm. Tar man på varandra så kommer man bakom de här maskarna som många människor har. Så kampsporten är väldigt så här, relationsbyggande på ett bra sätt. Och så framförallt så får man en identitet som jag tror är jätteviktigt för ungdomar idag.
Har du sett exempel där idrotten verkligen, alltså ett konkret exempel där idrotten verkligen har förändrat en ung persons liv?
Alltså jag har ju hundratals unga som har...
Men något som riktigt har fastnat.
Jo, men alltså man kan säga så här. När man växer upp i den här åldern som tonåring så är idrotten en viktig del i livet under en period. Och det kan ju vara som ett stöd, men sen finns det andra mekanismer. Alltså att man har förebilder, man kanske utvecklas i arbete på det sättet. Så att kampsporten har räddat många, så enkelt är det. Vi har ju precis avslutat en forskningsrapport tillsammans med Brå. brottsförebyggande rådet, där man liksom fastställer det här med att kampsporten och den typen av idrotten är ju förebyggande för ungdomar i de här områdena. Men det, jag har faktiskt ett facit. Alltså det första nattfotbollsområdet som jag startade när jag var i Djurgården var i Botkyrka, Konjaspor. Mm. Det är alltså 2006. Det är länge sedan.
Ja.
Men där såg jag ett gäng knattar som började spela. Och när man rekryterar, alltså koden som jag fick från Anders Karlberg på Fryshuset är att man måste ha rätt ungdomskluster när man jobbar med ungdomar.
Vad innebär det?
Nej, men det är så att ungdomar som är någonstans mellan 12, 13 till 17, de ser inte upp till gubbar i min ålder idag, i 15-årsåldern. De ser upp till ledare som är runt 18-20 år.
Mm.
Så det är där förebilderna finns och det är därför vi rekryterar unga ledare och utbildar dem som förebilder och ledare. Och när de ser upp till de här delarna, så att i Konjaspor så såg jag ett gäng unga killar som såg upp till de här ledarna. De blev ledare efter några år senare i föreningen. Efter några år senare tog de över föreningen, styret och samlade styrelsen och utvecklade den. Sen började de med ungdomarna jobba med bemanningsföretag som jag kopplade ihop med, alltså inte bara min förtjänst, det är deras egen drift, men jag hade lite kontakter som gjorde att de kunde flyga lite grann med sitt flygföretag. Så idag så omsätter det här bolaget nästan 200 miljoner och en stor faktor ute i Botkyrka. Mm. Så där ser man faset hur liksom idrotten kan varit med och fostrat människor i kombination med förebilder och egna val.
Ser du någon hopp när du tittar på generationen unga idag? Eller ser du att det liksom går tillbaka mer till hur det var på 90-talet, vi och dem, och Hur ska man liksom...
Alltså det man ser idag till exempel är det som var aktuellt, ett gäng unga som springer omkring och ger sig på oskyldiga människor på stan. Liksom. Så det där känner man igen från sin egen tid på 90-talet. Man känner igen sig i de här grabbarna, liksom, den där maktkänslan, de här kickarna man fick med det här och hela den delen. Liksom. Identitet också kopplat med politiska delar. Liksom. Men det kan ju också varit andra politiska åsikter också, för det är ofta samma mekanismer som styr det här. Så man känner igen det där, att det är samma sak händer igen. För det är samma mekanismer egentligen som styr ungdomar. Det är det här med identitet, kicksökande och så vidare. Liksom, den här spänningen. Det funkar. Men om man bara läser nyheter som oftast egentligen bara speglar på en massa elände.
Mm.
Och krig och konflikter och tjafs och politik och sådana saker. Så det är klart att man blir liksom tänkt så här, det är kört. Liksom. Men Man får inte ta till sig det. Man måste se liksom en balans och se verkligheten. Jag arbetar väldigt mycket med utbildningar för unga. Och varje gång jag träffar de här ledarna, alltså jag blir så jävla impad. Alltså det är sånt tryck i de här ledarna. De är välutbildade. De har bra energi. Alltså, jag kan ta ett färskt exempel. I lördags, så tillsammans med min stiftelse och ett stort sportleverantörsföretag och Sandvikens IF som driver deras projekt som heter Framsteget, som Guldsport har varit med och utvecklat, så körde man en nattfotbollsturnering från 14 på dagen till 4 på natten.
Mm.
Och så fick de yngsta spela först och äldre på det sättet. Det är alltså typ mellan 500 och 600 ungdomar som deltar på nattfotbollsturnering. Där 4-5 unga tjejledare i 18 års åldern säger tyst. Och så är det helt tyst på läktarna.
Mm.
Alltså det är sånt tryck och är sånt... Alltså de är så fantastiska, de här ledarna. Så man blir tårögd när man träffar dem. Liksom. Så att alltså jag önskar att folk verkligen fick se den värme och den styrkan som finns ute i förorterna på ett annat sätt.
Och det är det hopp.
Det är hopp, ja. Absolut, absolut.
Om du fick skicka med ett budskap då till unga eller till de vuxna som jobbar med de unga, vad skulle det vara?
Alltså, det är, visst, jag är erfaren och sådana saker, men jag tycker det är viktigt att spegla egentligen vad ungdomar tänker idag. Jag håller på med ett nytt projekt där vi håller på att utbilda unga ledare och bli föreläsare för att kunna locka in ungdomar till rätt val i livet och framförallt till idrottsaktiviteter. Men det var en av de här unga tjejerna som jag intervjuat då för att vi ska hjälpa dem med deras storytelling. Så säger de så här, ja, jag skulle nog vilja säga att man ska gå i sina egna fotspår. Och jag bara fattar inte riktigt vad hon menade med det. Men så sa hon så, nej men man ska inte följa andra fotspår, utan man ska försöka hitta sig själv och gå i sina egna fotspår. Jättesmart. Men jag utvecklar lite med det där att är det så att man är osäker på sig själv, så kanske det är bra att gå i andra fotspår ett tag och välja rätt förebild för att göra på det sättet. Och det tror jag... Alltså ungdomar är inte korkade. man förstår de här principerna så tror jag att de flesta ungdomar idag väljer rätt väg. Absolut.
Patrik Asplund, tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.